Då är alla hjärtligt välkomna till dagens sammankomst. Ämnet är den som tror på mig. Vi ska alltså försöka säga lite grann om tron. Vad säger Bibeln? Vad säger Nya testamentet om att tro? Tro, trosbekännelse. Ämnet är ju ett bibelcitat. Det är Jesus som säger de här orden. Den som tror på mig. Jag ska läsa sammanhanget ur Johannes evangeliets 6:e kapitel. Det handlar om att få liv. Och Jesus är livet. Han är Guds bröd. Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och ger världen liv. Då sa det: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade dem: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mera hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i fortsättningen står det också: alla som Fadern ger mig, det kommer till mig, och den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Vi märker att komma till Jesus eller att tro på Jesus hör ihop med en inbjudan. Man inbjuds att ta emot, att äta det sanna brödet. Man inbjuds att komma till honom. Och ni lägger märke till att uttrycket tro på mig och komma till mig är parallella uttryck. Att tro på Jesus, att komma till Jesus, det står för samma sak. Och bakgrunden till då orden att komma, det är ju en inbjudan. Kom till mig så får du ro. Kom till mig så får du sabbat, eller så får du vila. Kom till mig så får du mat. Mat som gör att du inte hungrar igen. Hur ska man då förstå det här med tro och verkligen fatta att tro är motsatsen till prestation? Tro är i Nya testamentet motsatsen till prestation, en mänsklig gärning eller en mänsklig insats. Ja, jag vet inte om det hjälper om man tar några bilder. Om jag minns när några av barnen var små, att man kunde sätta upp dem på en hylla högt upp och så säga: kom till pappa. När de var riktigt små, då kom de. Och det måste bero på att de hade då förtroende. De litade på att man skulle ta emot dem, för det var ett litet mellanrum mellan händerna och hyllan. De kom till pappa. De bara kastade sig hejlös ner där. Man hade inte en tanke på att det kanske är på det viset att pappan hoppar undan och så smäller barnet i golvet. Men det dröjde inte länge, vill jag minnas, förrän de var försiktigare. Bara något halvår senare eller så där, så vågade de inte. Ja, men kom, det är inte farligt, jag står ju här. Det är alltså en inbjudan, jag står här, jag tar emot dig. Men kom då. Och man märkte, nej, de vågade inte riktigt. Sen kunde de glida lite längre ner på hyllan, och först när de kände lite kontakt från händerna till fötterna, då kom de. Men när de var mindre där, då fanns det liksom det där förtroendet, så att de bara kom. Om det här nu skulle vara en liten bild för det vi talar om, så ser ni att tro, att komma, det hör naturligtvis också ihop med att lita på den som inbjuder, den som ger någonting, den som ropar, den som kallar. Man litar på, man tror att löftet, erbjudandet är sant. Och tro i Nya testamentet, det hör ihop med ett löfte, med ett erbjudande. Man brukar ju kalla det för det glada budskapets löfte, eller evangeliets löfte. Och det är ju detta om evigt liv, om nåd, om förlåtelse, om liv. Jag ska läsa då några ställen ur Johannes, begränsar jag mig till, som stryker under hur, vilket oerhört löfte det är. Stort löfte, stort erbjudande. Kanske för stort så att många tänker det kan ändå inte vara sant. Detta är inte möjligt, för att ett löfte, det talar om någonting som man inte ser, inte har, tycker man då, riktigt bevis för. Och ni vet ju hur det heter, saliga är det som tror utan att se, som alltså litar på löftet, därför man litar på den som ger detta löfte, denna inbjudan. Var och en som tror på honom blir inte dömd, heter det i det kända Johannes 3 kapitel. Detta kapitel som innehåller orden, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan äga evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle frälsas genom honom. Och så kommer de ord jag läste. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har satt tro till Guds enfödde sons namn. Här ser vi hur stort då detta löfte är. Evigt liv. Frihet från domen, att vara så frikänd. Den som litar på Kristus, tar emot Kristus, kommer inte under någon dom, blir inte dömd. Har övergått, står det på ett annat ställe, från döden till livet. Samma kapitel, sista versen, har de här orden. Den som tror sonen har evigt liv. Denna tillit, detta förtroende för sonen, det är livet. Och förtroende för sonen hör ihop med förtroende för dem som då predikar, vittnar om sonen, det vill säga apostlarna och före apostlarna gamla testamentets profeter. Jesus säger så här om gamla testamentets största profet, och det vet alla vem det är, nämligen Mose. Trodde ni Mose så skulle ni tro mig. Litade ni på Mose så skulle ni ta emot mig. Lita på mig och ta emot mitt ord, mitt löfte. Men tror ni inte Mose, hur ska ni då kunna tro på mig och på mina ord? Johannes 6 säger vidare, den som tror har evigt liv, och den som tror på mig ska leva också om han dör. Var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö, heter det sen i Johannes 11 kapitel. Då låter ju det här konstigt, att inte dö. Då måste man veta vad Nya testamentet menar med död, nämligen skilsmässa. Död betyder skilsmässa. Andlig död, det är alltså då denna osynliga skilsmässa som synden för med sig. Genom synden så kommer skilsmässa och dom över oss. Vi förlorar genom synden gemenskapen med Gud. Vi förlorar det eviga livet. Och gemenskap med Gud och frid med Gud, det är samma sak. Gemenskap med Gud och frid med Gud. Lekamlig död, det är skilsmässa mellan kropp och själ. Och evig död, det är när skilsmässan, den andliga skilsmässan på grund av synden, inte är reparerad. Det vill säga, den är ju reparerad genom Kristus, men man litar inte på det. Man avvisar gemenskapen med Gud genom Kristus. Man avvisar det eviga livet som bara finns i och genom Kristus. Kristus är alltså länken eller reparationen med Gud Fader. Och att då säga nej tack, ja, då är man kvar under domen. Då är man kvar i den här andliga döden. Och genom då denna otro så leder det då till definitiv skilsmässa, som kallas då för evig död. I Uppenbarelseboken kallas det också för den andra döden. Den första döden, det är den vi har i oss när vi föds. Det är vi alltså på grund av synden har fått någonting som skiljer oss från Gud. Det är den andliga döden eller den eviga döden. När man kommer till tro, då blir man alltså uppväckt till liv. Man uppstår till liv. Man får andligt liv eller det eviga livet genom Kristus. Och det kallas också i Uppenbarelseboken för den första uppståndelsen. Så man har alltså både uttrycket första döden och andra döden, och första uppståndelsen och andra uppståndelsen. Det finns så många missförstånd kring de här begreppen, så jag flätar in det här och nämner det. Den första uppståndelsen, det är alltså när man kommer till tro, när man tar emot Kristus, när man litar på löftet, inte avvisar räddningen eller livet eller det himmelska brödet, utan tar emot det. Då får man liv eller blir född på nytt. Och den andra uppståndelsen, det är när kroppen uppväcks på yttersta dagen från graven. Tror jag har i något annat sammanhang, något annat föredrag, nämnt om det här och visat att Jesus talar om det här i Johannes 5 utan att nämna just uttrycket första och andra uppståndelsen. När Jesus i Johannes 5 kapitel säger så här: tro mig så är det, den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Då känner vi ju igen det, att det harmonierar med vad vi har talat om nu, när man kommer till tro, när man tar emot löftesordet. Då har man övergått från döden till livet. Det vill säga, det är detsamma som Uppenbarelseboken kallar för den första uppståndelsen. Och ni märker att här gäller det inte alla. Det är inte alla som tror. Och därför står det: den som hör mitt ord och tror. Sen lite längre fram i samma kapitel, från den 28 versen, då talar Jesus om den andra uppståndelsen. Då säger han: förundra er inte över detta, ty det kommer en stund. Där hör vi att det har inte skett ännu. Det kommer någon gång, kommer en stund. När vad händer då? Jo, då alla, här ser ni, här står det alla, alla som är i gravarna, och då hör ni med en gång gravarna, då måste det vara kroppen, kroppen som ligger i graven. Alla kropparna, alla som är i gravarna ska få höra hans röst och träda fram, det som gjort det goda för att uppstå till liv och det som gjort det onda för att uppstå till dom. Då förstår alla att det syftar på den yttersta dagen. Och då gäller det inte bara vissa, utan alla ska då träda fram inför domaren. Vi ska också stryka under när det gäller tron, att enligt Nya testamentet så betonas det att den är en Guds gåva. Tron är inte var mans, eller den är en Guds gåva, den är ett Guds verk. Detta är Guds gärning, att ni tror på mig. Och ni hörde hur vi läste förut, Fadern ger åt mig. Paulus betonar det här väldigt kraftigt, att det är Guds gåva. I Romarbrevet så säger han, tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Och med ordet predikan menas alltså det glada budskapet. När den här inbjudan förkunnas, så har den makt att skapa tro. Och det är inte så svårt att förstå. Man räcker fram och lovar någonting, varsågod, här får du. Och så kan man misstro och säga, jag litar inte på det där, det är inte sant. Eller man säger, det där vill inte jag ha, eller jag är för stolt för att ta emot det. Eller det framkallar tro, det föder tro och föder liv och glädje. Så tron kommer av det glada budskapet. Så därför säger man att tron är Guds verk, eller tron är andens verk. Och anden verkar inte som en del tänker sig då, liksom så här hasardartat, utan något medel, utan via predikan eller via evangeliet. Evangeliet är också bundet i Nya testamentet till inbjudande handlingar, som vi kallar för sakrament. Alltså evangeliet kan knytas till en person, ett personligt överräckande, som i dopet till exempel. Och därför har dopet makt att göra oss till mottagare, eller att föda oss på nytt. Talas om att vatten och ande föder på nytt. Och om ni inte blir födda av vatten och ande, kommer ni inte in i Guds rike. Så evangelium, när det predikas eller läses, eller förbundet med av Kristus instiftade handlingar, så har det makt att skapa tro. Paulus skriver så här till en församling i Turkiet, på Turkiets västra kust, eller ganska nära själva kusten, i Efesos, i Efesebrevet, andra kapitlet. Där talar han om själva utgångsläget först, att vi är andligt döda. De som nu har fått andligt liv blir påminna om att ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Alltså utgångsläget. Och fast vi var döda i våra överträdelser, väckte han oss till liv med Kristus. Gratis är ni frälsta, eller av nåd är ni frälsta. Alltså, hur var det möjligt? Ja, det är klart det är helt omöjligt om man själv ska ge sig livet och uppväcka sig. Efesierbrevet 2:5. Fast vi var döda i våra överträdelser, väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Nu förstår alla att då kan det inte ha varit på det här viset, att man själv gör presterar någonting. Tron är alltså inte den här prestationen, och man måste prestera någonting, eller att Gud står där och lovar att göra någonting och ge någonting, men väntar. Jag vill först se en viss prestation. Jag vill först se att du gör det och det och detta. En andligt död kan inte göra så mycket. Utan själva tron, eller själva mottagandet, den är ju orsakad av gåvan. Det är inte så att först måste den som ska få gåvan göra någonting, och om det är tillräckligt bra, då lämnas gåvan över. Utan gåvan lämnas till en som inte kan göra någonting. Fast vi var döda i våra överträdelser väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ni ser alltså att nåden är inte bara denna obegripligt stora godhet att Kristus går i döden för alla människor, att Kristus betalar alla människors synder, att Kristus kommer till en värld som är fientlig mot honom, otacksam och fientlig. Det är ju en obegriplig godhet och nåd. Utan också att detta budskap kommer fram till den enskilde genom predikan, genom sakramentsförvaltning, genom ett överräckande och tänder upp tro. Ingen som har kommit till ditt tro kan säga: jo, jag kom till tro därför att jag var ju inte riktigt död. Jag var bara halvdöd, och med den där lilla halvan som ännu levde hos mig så presterade jag någonting så att jag fick tro, till skillnad från de där andra. De presterade inte det. Så jag är troende på grund av att jag är något bättre. Nej, alla har syndat och alla är i utgångsläget andligt döda. Och de som tror, tar emot Kristus, de kan inte berömma sig av sig själva, utan de kan bara berömma sig av Kristus. Och det är en huvudpoäng i Nya Testamentet. Berömmelsen, den är Kristus. Kristus är min berömmelse. Kristus är mitt liv. Kristus är min räddning. Kristus är mitt hopp. Det är ju därför det heter också kristendom. I samma kapitel i Efesierbrevet 2, lite längre fram, 8:e och 9:e versen, så stryker samma sak under: ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte genom gärningar eller inte genom prestation, för att ingen ska förhäva sig. Ingen ska förhäva sig. Nu kan man ju tycka, ja, men det här var ju fantastiskt att det är på det här viset. Och ändå så är vi så konstruerade att vi vill inte ha det så här. Vi vill kunna förhäva oss eller hänvisa till någon egen insats. Man tycker ju annars att det här skulle ju hos alla upptända en jublande glädje. Men det ligger inbyggt i oss att man vill klara sig själv eller ha något eget att bygga på. Därför är kristendomen så, vad ska vi säga, på ett sätt onaturlig eller bakfram. Gång på gång framhålls det i kristendomen att den som är svag, den är stark, den som är sist, den är först. Och det förstår ju inte riktigt den naturliga, oomvända människan att det är på det viset. Och när man tänker den som är rättfärdig, det måste väl vara den som är riktigt prydlig och duktig. Men i Nya Testamentet heter det att det var en som tror förklaras rättfärdig. Och det är inte nytt i och med Nya Testamentet, utan redan i Första Moseboks 15:e kapitel sägs det så om Abraham. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och det låter ju väldigt konstigt. Romarbrevets 4:e kapitel måste vi titta lite på. Vad kan vi lära av Abraham, vår jordiske stamfar? Paulus går alltså till Abraham och till det kapitel som jag nyss hänvisade till, Första Mosebok 15. Vad kan vi lära oss av Abraham, vår jordiske stamfar? Om Abraham blev rättfärdig genom prestation, genom gärningar, då har han ju något att berömma sig av, inte sant? Inte inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Den som har gärningar att åberopa, honom blir lönen tillräknad efter vad han har att fordra, och inte av nåd. Ja, det vet ju alla. Om vi har gjort en viss insats, vi har ett avtal och säger, ja, jag har jobbat 4 timmar nu, nu ska jag ha 365 kronor och 22 öre. Någonting. Man mäter av hur mycket har jag gjort, hur mycket lön ska jag då ha. Den som har gärningar att åberopa, honom blir lönen tillräknad efter vad han har att fordra och inte av nåd. Men den som inte har några gärningar att komma med, och det är alltså läget. Därför att den gärning som behövs, om vi liksom skulle kunna prestera tillräckligt för att få himmel, det är ju den fullkomliga syndfriheten, den fullkomliga godheten. Och en del tror ju att det går. De flesta tror inte att det går riktigt. De flesta har på känn, de som är riktigt duktiga tänker kanske, jo, men det går till en viss del, men inte helt. Men då får man kanske klara av resten senare i någon skärseld eller så. Men enligt Bibeln så står alla där skyldiga och ofullkomna. Till och med de duktigaste och finaste är inte alltid genom heliga och rena inne i sina hjärtan. De kan vara ganska prydliga på utsidan, och det är ju lovvärt och fint, men på grund av synden så är inte allt som det ska inne i oss. Och den som kommer väldigt nära Gud ser det där påtagligt. Så de som vi kanske tycker är riktigt fromma, de säger tvärtom att det är den största av syndare, till exempel Paulus. Vad säger då Romarbrevet 4? Jo, den som inte har några gärningar att komma med, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Hörde ni? Som gör den ogudaktige rättfärdig. En del tänker att först måste ju den ogudaktige ha bättrat sig och blivit gudaktig, och då som belöning så förklaras man frikänd eller rättfärdig. Men så står det inte. Utan den frikännande domen, livet, räddningen, är detsamma som vi har läst tidigare. Det kommer först till en som inte har förtjänat det, en som inte har några egna gärningar, som är i grunden ogudaktig. Och egentligen ska man ju översätta uttrycket gör rättfärdig med förklara rättfärdig. Det är alltså frågan om ett domsutslag, en deklaration. Du är förlåten, eller du räknas för helt rättfärdig. Det är inte inbyggt i dig själv, utan Kristi rättfärdighet gäller som din. Tillräknas dig. Tillräknas dig. Här får alltså då en syndig, ogudaktig människa räknas som rättfärdig för Kristi skull. Och denna tillräknade dom, den är så storslagen, den har makt att skapa tro. Och då händer det visserligen saker. Då tänds ett liv, en liten ny människa som vill det goda och som lider av att det finns så mycket i kroppen som drar åt fel håll. Men skriften säger, den här tron, den verkar, den vill. Den är en ny människas vilja som vill det goda och som kämpar emot det onda. Så här kommer det goda gärningar, skröpliga och inte mycket att skryta med kanske, men de kommer som en följd, som en frukt av denna tro. Inte som en förutsättning för att man ska få tro, utan förutsättningen är helt och hållet erbjudandet, löftet. Och garantin är bara själva löftet och den som ger löftet. Och det är därför det är så avgörande om man litar på löftet, om man tror på den som utfärdar löftet. Så prisar ju också David, fortsätter texten, så prisar ju också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Ser hur Paulus är noga med att framhålla det här jag predikar. Det har inte jag hittat på. Det står redan i Gamla testamentet. Det är bara att läsa om Abraham i första Mosebok. Eller läsa vad konung David skriver i Saltaren. Så citerar han en bit av en saltarsalm där det står så här: saliga de vilkas överträdelser är förlåtna, de vilka synder är överskylda. Salig den man som Herren inte tillräknar missgärning. Våra missgärningar, följden av dem har tillräknats Kristus, och Kristus har gott gjort. Och den rättfärdighet som vi måste ha för evigt liv och gemenskap med Gud, den har Kristus, och den får tillräknas oss. Den erbjuds oss, den är ett löfte att ta emot. Det vi har gjort nu den här terminen, när vi har tittat lite vad Bibeln säger om Jesus, forskningen säger om Jesus, vad apostlarna avlägger för vittnesbörd om Jesus, vad de olika evangelierna, evangelisterna säger, vad säger Matteus, vad säger Lukas och så vidare. Allt detta har vi tittat på därför att vi vet att detta vittnesbörd, det är inte skrivet för bara nyfikenhet eller någon sorts andlig underhållning, utan som vi har citerat förut, detta har skrivits för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni ska ha liv genom hans namn. Så står det ju i slutet på Johannes evangeliet. Det är alltså det vi har Bibeln till, det apostoliska vittnesbördet. Det är för att vi ska ha liv, för att vi ska bli lyckliga, för att vi ska få den här maten, det här himmelska brödet. Det är poängen. Vi kan inte vänta oss att få det livet genom att sitta i ett hörn och inte låta vittnesbördet komma till oss, utan anden och Gud verkar genom detta vittnesbörd för och ger oss tröst, ger oss frid, ger oss ro. Och det är ju ganska fantastiskt att vi plågas alltså inte med massa krav, utan man får ta emot, man får slappna av, man får vila. Kom till mig så får ni vila, så får ni ro. Eller på ett annat ställe, bli stilla och besinna, lugna ner er, stanna upp, stilla och besinna. Det är en kraftig polemik mot dem som säger, ja men det måste vara något mer. Tron kräver något mer, du måste se stora tecken och under. Mot detta polemiseras det och säger, detta är tillräckligt, detta är nog. Och saliga är de som tror utan att se. De som vill ha extra tecken och under och garantier vid sidan av Kristus, de kommer ju vid sidan av trons rätta föremål och börjar då bygga på något annat. Och ni vet hur vanligt det är att man säger, ja, jag tror därför att det och det hände, och jag kände det och det, och jag upplevde det och det. Och det kan ju hända att man har känt och upplevt vissa saker, men man får vara på sin vakt så att man inte lägger basen för vissheten och tron någon annanstans än i Kristus och hans löftesord. Man lägger det på en viss känsla eller kanske en liten dubiös en upplevelse som man kanske i vissa stunder börjar att tvivla på. Hur var det egentligen? Jo, men visst var det så. Ja, visst kände jag så den och den gången. Det är ganska ihåligt och osäkert. Och därmed kan vi avrunda med att säga att den här tron, som då är en tro utan att se, den är samtidigt för den troende en visshet. Jag vet på vem jag tror, heter det i skriften. Jag vet på vem jag tror. Och det ord som är kanske vanligast i Bibeln, jag vet inte, men mycket vanligt i alla fall. Det är ett ord som betyder visshet. Vet ni vilket ord det är? Jesus använder det många gånger, och de som predikar använder det många gånger, särskilt när de slutar ett tal, nämligen ordet amen. Fast Jesus använder det i regel när han började sina tal. Det vill säga han säger amen, amen, jag säger er. Och det betyder detta är sant och visst. Det här kan ni lita på. Ta emot det här. Tro på det här. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Varsågod. Tag din säng och gå. Du är förlåten. Du är fri. Du förklaras frikänd. För min skull kommer du inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och så står det, somliga trodde, men andra icke. Och det står till och med att många blir förargade. Och säger, om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, så har ni inte liv i er. Då står det, var ett hårt tal och många gick bort. Och Jesus säger då, ja, vill också ni gå bort? Ja, var ska vi då ta vägen? Säger då en av lärjungarna. Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och tron yttrar sig ju då i en bekännelse. Du är det eviga livet. Eller du är Messias, den levande Gudens son. När Petrus säger det, då säger ju Jesus, salig är du Simon. Kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Och du ska heta klippmänniska, för att du har bekänt klippan Kristus. Så skulle man kunna översätta det. Du ska få heta klippmänniska Petros, för att du har bekänt Petra. Och Petra, det är alltså inte påven, eller det är inte Petri person, utan Petra, det är Jesus Kristus, den levande Gudens son och världens frälsare. Det är Petra. Det är på den klippan då den troende bygger. Därför får han heta klippperson Petros. Ja, detta var några inledande ord om detta ämne om tron. Tron är alltså inte en prestation. Tron är en gåva. Tron är helt beroende av löftets ordet. Och det är frågan om att ta emot, att lita på. Det är något som räcks till oss. Och när det här ska inskärpas i oss, så tänk till exempel på nattvarden, hur det här uttrycks, att någonting ges. Tag och ät. Eller drick här av alla. Det är alltså något som lämnas över till en, för att man verkligen ska förstå att tro är alltså inte en prestation. Och då förstår vi också att det blir lite konstigt om man säger att ett barn kan inte tro. Däremot om man menar med tro en prestation, och det är så lätt att göra det, då säger man, ja men det här kan inte ett barn prestera än, för att det har inte intellektuell förmåga och det kan inte uttrycka det. Alltså, ja men om man frågar, kan, om man säger till ett barn, kom, ta emot, går det? Ja visst. Och i skriften säger ju till och med, om ni inte tar emot, det vill säga står ju om ni inte tror, men det är samma sak, om ni inte kommer till mig eller tar emot som ett barn, så kommer ni aldrig in i Guds rike. Det vill säga ett barn, det har inte så mycket och annat att hänvisa till, utan det behöver bli omplåstrat och buret och matat och klätt. Och det är det frågan om här. Att bli buren, att bli matad, att bli klädd, att få. Och när man blir äldre, då blir man ganska lätt lite för stolt för det. Man vill inte bli buren och klädd, utan det är lite kan själv ungefär. Man brukar skoja med ibland. Viss person säger ibland, kan själv. Och det känner ni igen, även barn när det har gått några år, så börjar man säga, kan själv. Men om det inte blir som riktigt små barn, om man inte kan själv. Och det är nog det Paulus också menar när han säger kraften fullkomnas i svaghet. Och när jag är svag, då är jag stark. För då är min styrka, den ligger helt och hållet utanför mig själv. I Kristus, i hans hjälp och hans omvårdnad. De som betonar i samband med dopet till exempel att man måste prestera först någonting och göra en speciell avgörelse och prestation och sen kommer dopet som en sorts bekräftelse. De tappar ofta bort de bibliska orden om att dopet är att man blir iklädd Kristus. Precis som ett barn blir påklätt och matat. Så här. Ni alla som är döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Heter det. Alltså poängen är att det är någonting som görs med oss. Inte det att nu har jag gjort någonting gentemot Gud. Utan det är Gud som har gjort någonting och givit någonting till mig. Och det har jag fått oförtjänt och helt och hållet gratis. Ja, därmed sett då punkt.